Podplay.
Min vän Erik Skylt, jag har fått problem med två saker. Joel Halldorf och en avsugning. Jag tänker att du är den vän i förödelsens stund som jag vänder mig till i detta.
Mm. Är det två olika ämnen eller hänger ämnena ihop?
Man vet aldrig, men jag tror inte att de hänger ihop faktiskt. Det är två separata saker.
Vad vill du börja med?
Ja, vi kan väl börja med avsugningen helt enkelt. Eftersom vi kan ju inte sitta här och börja prata om Joel Halldorf, då kommer alla bara sitta och vänta på det, vad det andra är.
Okej, okay, ja. du vill gå in på avsugningen direkt. Okej. Okay.
Ja. Och då får jag säga också välkomna till Två män i podd med Erik Skylt och Daniel Sjölin, som görs av Expressen Kultur. Det känns just nu ungefär som, har du varit nära att bli påkörd någon gång? Eller så här, riktigt nära en olycka?
Ja, det är i bil menar du kanske?
Ja, eller typ...
Som gångtrafikant också.
Ja, eller gått därifrån med hjärtat klappande och insett att kroppen.
När jag övningskörde höll jag på att krocka en gång. Det var väldigt läskigt. Det var nog det närmaste jag varit faktiskt.
Mm.
Jag skulle köra om sådär 3 lastbilar.
Oj, ja.
Och jag var dålig på att växla, så att jag orkade eller vågade inte växla ned, så att jag försökte köra om på 5:an, och det vet ju alla som kan köra manuell bil att det där ska man inte göra, du måste ju växla ner till 3:an för att få lite drag.
Ja, just det.
I den här ganska lilla bilen som vi körde, och så jag låg på 5:an, så tog väldigt lång tid innan jag kom förbi de här 2 eller 3 lastbilarna. Det var alltså på sån här 2-mot-1 väg. Så att jag kunde inte möta någon. Men efter ett tag tog ju omkörningssträckan slut då. Och då hade jag fått upp hastigheten. Och problemet var att framför den första av de här 3 lastbilarna så låg det en liten långsam liksom Toyota.
Mm.
Och jag kom i väldigt hög hastighet och hade inte sett den, för den var dold bakom den första lastbilen.
Aj.
Och jag var tvungen att tränga mig in där, för att omkörningssträckan var slut då, och i och med att jag var så ovan så fick jag nästan panik och liksom bromsade allt jag kunde för att inte köra in i den lilla bilen.
Och då höll jättar. Mm.
Vilket gjorde att jag då fick lastbilen i ryggen, som då panik, bromsade, tutade, och jag såg i backspegeln hur den liksom kom närmare och närmare, och jag tror på riktigt att det var 1 centimeter kvar.
Åh, herregud.
Och efter det här är man ju rätt skakad.
Ja, verkligen.
Jag kommer ihåg att jag efteråt körde med en kompis då, och vi sa till varandra, nej, men det gick ju bra. Men sen så efter typ 2 timmar så kom det nästan som en chock då. Mm. Vi började bråka och det var massa saker.
Oj, jaha.
Ja, det kom massa ilska upp till ytan. Okay. För vi hade blivit väldigt, väldigt rädda. Det är nog närmaste jag har varit döden faktiskt.
Ja, det lät väldigt nära döden faktiskt.
Mm.
Vilken historia egentligen. Det var inte...
Tillbaka till ditt ämne.
Detta. Ja, nej, precis. Mm.
Från den stora döden till den lilla döden.
Ja, precis. Den lilla döden. Jag har ju också varit nära sån här trafik. Bland annat så har jag ju skulle korsa en gata, och så pangbom blir jag plötsligt på en motorhuv och tittar upp, och då är det Benny Andersson som sitter och kör. Men okej, den här känslan efteråt, kort efteråt, så bara totalt griper rädslan in igen och gör en chockartad.
Mm.
Det är visst. Ungefär där jag befinner mig i alla fall just nu.
Mm, det är nu... där du är.
Fast det inte är så lika allvarligt. Jag fick ju för en tid sen, som jag nämnde det här, det osannolikt fantastiska uppdraget av Expressens kulturchef Karin Olsson att skriva en sommarföljetong.
Mm, en skönlitterär exklusivt för Expressen då.
Precis.
Mm.
Och det, men med förbehållet att det skulle inte vara knasprosa. Jag tror hon lyssnar ju på våran podd här. Så vi har ju
det känns som att hon är på min sida.
Hon är på din sida, precis. Och det är otroligt stort, och det skulle handla om relationer, och det skulle gärna i kulturvärlden. Och det är ett otroligt stort förtroende över att hon tror att det finns en annan författare i mig, en realist i någon bemärkelse.
Det tror jag också. Ja. Alltså, vi vill ju förlösa dig. Vi vill ju få dig ut ur det här. Alltså, knasprosa är en väldigt bra term för din litteratur, alltså din litterära gärning, så här långt. Ja, men det finns ju en annan. För den andra framträdde ju här i den här poddstudion. Och den som kommer fram här vill vi nu också se på papper.
Ja, jag har försökt nå honom. Jag skickade först några förslag och tyckte nej, det här är fortfarande knasprosa. Så han skruvar ner och skruvar ner, så jag tagit hjälp av Viktor Malm. Och så verkligen, och jag känner mig otroligt naken. Och för det är liksom det här, liksom att Expressens kultursida är ju liksom... Jämt Aftonbladet så är det ju, det finns ju ingen större avsättningsyta för en text egentligen i Sverige. Liksom det är ju Expressen och Aftonbladet vet ju, sen kommer ingenting och sen typ kommer Sveriges Televisions kulturverksamhet och sen en lokaltidning någonstans som heter Dagens Nyheter i Stockholm. Liksom. Det är ju verkligen liksom stort. Och jag vet ju mycket väl att hon kan ju, om hon behöver en sommarföljetong, så kan hon ju ringa Jonas Gardell, hon kan ringa Alex Schulman eller folk som verkligen dels har bra förmåga att nå ut och dessutom arbeta med realismen som form i sina böcker. Så att jag har varit så chock. Jag vet att jag kan inte tänka på hur stort det här är. Jag måste bara försöka skriva och nå fram till den här nya författaren eller andra. Och nu har jag liksom gjort det, och det är som att jag har bakat den här prinsesstårtan på något sätt med förklätten med marsipan och alla lager med grädde, och det ska vara olika tolkningsmöjligheter och så. Och så inser jag att det saknas en tulipanaros högst upp på tårtan. Och då råkar det är förmodligen att det behövs en avsugning i den här texten.
Får jag stanna dig där innan du går in på avsugningen? Varför sa du tulipanaros?
Vad heter det?
Tulpanros kanske, eller ros. Ja, alltså det här är jag bara stoppar det där, för att jag hör knasprosan i dig. Alltså en vilja att säga tulipanaros. Alltså det... Är det verkligen genuint? Alltså, säger du det egentligen? Ja. Tulipanaros?
Ja, det gör jag.
Alltså, det heter väl ros? Eller... Nej, men vadå tulipan? Det är väl inte en tulpanros? Det är bara en ros.
En ros är det ju faktiskt, det är sant.
Tulipanaros, det här är knasprosan. Alltså, det här är det beteendet du har. Att du slänger in såna där saker. Alltså, varför gör du det?
Jag har naturligt i mig... Det finns ju ett begrepp som heter tulipanaros. Som jag råkar förväxla med rosen som är på prinsessan.
Ja, men vad är det för begrepp? Det är ålderdomligt. Alltså det låter studentikos.
Det, ja,
låter...
det kan det nog vara.
Men det låter inte, ja. Alltså, jag tycker inte det låter genuint. Jag bara hör, okay. Och det... ibland slänger du in sådana där ord, och de tycker inte jag...
Ja, du ser hur svårt det är. Mm. Det är otroligt svårt för mig att inte hålla på sådär. Nu tror jag inte det finns någon tulipanaros i den här texten, men det saknas en förmodligen en avsugning. En kvinna behöver suga av huvudpersonen som är jaget.
Ja, och jaget är någon typ av sån här... Jag vet inte om han är förövare, men han är någon typ av kulturpersonlighet.
Han är kulturman. Eller
just så det, var det på SVTs kulturredaktion?
Ja, han är programledare på
SVT. Han vill erövra alla kvinnor.
Han vill erövra så många kvinnor som möjligt. Mm. Han bestämmer sig det. Det har inte så mycket att göra med de kvinnorna han ska erövra. Nej. Utan det har att göra med andra privata skäl. Det är inte så att han vill utnyttja människor eller så, utan han vill så att säga bli kulturmannen, så att säga. Han vill bli så att säga det vi idag lägger i begreppet kulturman, ungefär så. Han försöker bli det. Han försöker förverkliga sig själv som det av olika skäl. Och då är det ett litet möte i ett bolibompaförråd med Katja, och det ska så att säga kommer inte gå så jättebra det här mötet egentligen, men som det är nu så jag har försökt konsultera Viktor Malm med den här redaktören. Han tycker också att det behövs nog en avsugning. Det måste vara någon form av avsugning. Men jag har suttit hela natten och försökt få till den här avsugningen. Och jag kan inte. Ja, det går inte. Jag kan inte göra det. Det som har hänt med att skriva den här texten, som ju innehåller flera erotiska partier, är att dels så somnar jag av... Jag vet inte om det är något freudianskt. Jag sitter och skriver, jag kan vara mitt på blanka dagen, och så ska det bli lite naket, och då somnar jag. Jag sitter uppflugen på en barpall vid högt bord, och så somnar jag liksom med pannan mot bordet, och armarna hänger som en bavian. Så det är dels en slags fysisk instans som slår ifrån, och här tänker jag att du borde kunna relatera, alltså, inte relatera men förstå vad det som händer. Då måste du ha en förklaring på.
Ja, jag tror att det finns någonting här, det finns någonting dolt. För att jag ser ju på dig alltså att ordet avsugning är laddat för dig.
Ja.
Redan innan vi gick in i studion här, vi sågs liksom utanför redaktionen ute på gatan och stod där duggregnet och du hade en kaffekopp och vi pratade lite. Och då sa du, alltså du nämnde ordet avsugning 5-10 gånger. Alltså du är besatt av ordet, det betydde väldigt mycket. Det var som att du ville tvinga fram en reaktion, att jag liksom skulle börja fnissa också.
Ja, det gjorde du inte och det gör du fortfarande inte.
Nej, för jag tycker att det är, alltså, ja, jag vet inte. Alltså, jag är inte så himla frigjord själv, men just det ordet, alltså... Jag vill inte spela med i det här liksom chimären att det här skulle vara någonting liksom udda eller förbjudet eller totalt annorlunda eller det var bara, men jag märkte att du var besatt av ordet, du ville också säga det.
Ja.
Du njöt av att ha ordet i din mun.
Ja,
men, alltså det var precis. Som att du liksom
men samtidigt så gillar jag inte riktigt ordet på ett sätt. Jag gillar inte det här prefixet av. Jag tycker liksom, det är som att det är som om man ska ställa upp framför Eiffeltornet, ska vi klicka av och så ska vi gå och äta en kisslor på Champs-Élysées. Man ska bocka av någonting. Man förstår, det ska bockas av. Det är påsugning skulle vara bättre. Det är som en påhälsning.
Ja, men du så här, för att bli riktigt freudiansk. Alltså jag tror ju att du, och det här gör ju många män, lider av kastrationsskräck.
Ja.
Så att ordet av här i avsugning, så du härleder det till någonting som går av.
Just det.
Vilket skulle vara fasansfullt.
Ja, precis. Det kan vara så det.
Det är kastrations...
Ja, det kan det vara.
Ögonblick.
Det kanske är det som händer då när jag somnar också, när jag ska försöka skriva... erotiska partier. Att jag, det får någon slags, jag klarar inte av det.
Nej, du är rädd för kastreringen. Det är ju...
Ja.
Det är väl, enligt Freud är ju alla män det.
Ja, det låter sunt.
Det tror jag stämmer, absolut.
Ja. Den som inte är rädd för att kastreras, han blir inte långvarig som bas i kören.
Nej, men också, alltså... Jag vet inte. Jag är väl också lite blyg här alltså, inför det här ämnet. Men mannens... kön är ju känsligt och skört. Alltså det här är ju något typ av akilleshäl.
Mm.
Alltså verkligen känsligt på massa olika sätt. Lätt att skada och liksom är utanför kroppen och massa sånt där.
Mm.
Så att det är klart att det leder till en naturlig kastrationsskräck, att det här skulle liksom skadas på något sätt. Och det tror jag det är som du då läser in i ordet av, undermedvetet.
Mm. Apropå det så slog jag upp i en ordbok. Helena har fått en etymologisk ordbok som ges ut. Apropå våra könsord som står med där. Och kuk betyder ju från början klump egentligen. Och fitta har ingenting att göra med den här våta ängsmarken. Det är en myt.
Det
kommer från ordet futtig. I'm sorry.
Ja, men det, alltså, det här, det sker ju ny forskning inom de här områdena hela tiden.
Jaså?
Jo, men det är ju lite som han, Christopher Reagan som säger att tjena är en förkortning av ödmjuke tjänare.
Just det.
Alltså, det tror inte jag riktigt heller på.
Du tror inte på det?
Nej, det där tror jag, alltså, jag gillar honom, men jag tror att det här är en sån... Sån sak som sprids bara. Men okej, men tillbaks till ditt skrivande här. Varför, vadå att du somnar? Och, alltså det här, jag tycker inte det går ihop riktigt.
Nej, inte jag heller.
Nej, men gör du det på riktigt? Du kan inte skriva den här scenen.
Just den här scenen har jag, det satt jag upp i natt. Det var inte så konstigt att jag till slut somnade. Men tidigare scener som rymmer andra saker har jag somnat. Och det här, jag får inte till det på ett bra sätt liksom. Det är inte så att jag vill vara storvulen som liksom en ranelis fall,
alltså,
liksom, nej, utan det ska liksom bara passa in i den här nya estetiken.
Men erotisk litteratur är väl det svåraste man kan hänge sig åt, eller hur? Det är det ju, så att svårighetsgraden är ju väldigt hög.
Ja, men jag har fiffat mig undan på liksom olika sätt i att det går att berätta erotiskt utan att man nödvändigtvis ska liksom behöver gestalta fysikaliska möten, så att säga. Det anatomiska. Man behöver inte fastna i det.
Nej, det brukar nästan aldrig gå, eller hur?
Precis. Och det har jag lyckats göra. Och det är därför det är så problematiskt nu. Jag inser att jag måste. Jag kommer inte undan längre.
Har du läst P.O. Enquists sexskildringar?
Ja, tycker de är okej, men de går ju undan.
Nej, jag tycker de är det, jag tycker ingen gör det bättre. Dels i Livläkarens besök, som är liksom när de här huvudpersonerna första gången ligger med varandra. Det är faktiskt en underbar scen, den är helt fantastisk. Sen så kommer ju samma scen nästan tillbaka, fast då är han själv i självbiografin, eller framförallt i den här liknelseboken som handlar då om
det kvistfria golvet, eller vad säger du?
Mm, precis. Och det där, ja, det är typiskt recensenter liksom att ta upp det som är det tråkiga i det, just det här golvet. Det är ju bara en liten detalj, utan det är ju att han, när han, nu kanske de två ämnena här börjar gifta sig. När P.O. då förlorar oskulden med den här kvinnan som är mycket äldre, om jag minns det rätt, så kopplar han det till en religiös upplevelse.
Mm.
För det är så, han kommer ju från ett otroligt religiöst hem och religiös miljö, så att det här är liksom, det här är frälsningen. Det är så han ser det. Och det där sammanblandas i den scenen på ett otroligt vackert sätt.
Mm.
Och jag skulle säga att det är erotik på den högsta nivån.
Mm.
Det är också en väldigt sann scen.
Ja, jag tror jag minns den, men absolut, den är jättefin.
Jag bara säger det som tips, om du har kört fast.
Ja, personligen, min berättelse är ju inte religiös.
Nej, men det spelar ingen roll om man är religiös. Det är samma krafter som är i omlopp här.
Ja, precis. Jo, men okay. Men det är ju ett... det är inte riktigt ett bra möte jag beskriver. Så.
Nej,
okay. Men vi ska samtidigt inte fastna i den här samtids... det här lätt-tuggade samtids... Jag skriver att det här sexskildringen... alltså, det är lätt att skriva misslyckad sex. Så att säga.
Men vänta nu här. Får jag fråga en annan sak innan vi går vidare? Det är ju att jag tror jag här i podden har kritiserat denna kultursida, nämligen Expressen Kulturs... kultursida, för att vara sexfixerad i sina rubriker.
Ja.
Alltså ett tag så var det, alltså det var liksom könsord i varenda rubrik, och jag förstår att det leder till klick. Och jag tror att, som jag minns det, så sa jag det till dig, och då sa du, ja, det är nog jag som ligger bakom det där, det är nog mitt fel, det är jag som sätter de där rubrikerna. Ja. Alltså det här är samma besatthet igen. Ja. Du är ju som någon typ av 12-årig pojke här. Det här om något är väl pubertalt.
Nej, skulle P.O. Enquist säga att sex är pubertalt?
Nej, men P.O. Enquist skulle inte sätta de här könsorden i en klickrubrik. Han kallar ju sin stora sexbok för liknelseboken.
Ja, precis. Jo, men det, nu har jag ju tack och lov då, eller så att säga för alla läsares del, har jag ju trätt tillbaka som kulturredaktör. Jag är inte det längre, så att jag sätter inte längre rubrikerna.
Nej, men jag tycker också att de faktiskt har blivit bättre när jag tänker efter. De blev lite rimliga. Det här var ju helt absurt efter ett tag. Alltså, det var så... det var... alltså alla vi som läser kultursidan på lite större avstånd ser ju att det här är freudianskt, så att det skriker om det.
Men det är ju roligt att det plötsligt pekar på mig då på något sätt, för jag har ju alltid uppfattat mig själv som oerhört, eller ja, snudd på, ja, oerhört lite sexfixerad på något vis.
Måste vara det måste vara tvärtom.
Mm.
Men du vågar inte möta, du vågar inte erkänna för dig själv din fixering.
Nej, nu har jag skrivit då en novell om en man som kliver fram, som, den heter ju Erövraren så att säga, så det är ju någon form av liksom, projektion kanske, jag vet inte. Men
du är ju fixerad, du var ju fixerad redan när vi stod utanför här i duggregnet. Du fixerar vid de här orden.
Ja, att jag fixerade orden, det tycker jag är helt bekymmersfritt. Det är ungefär som Harry Martinsson har en jättefin beskrivning i en av sina självbiografier om sin uppväxt. Jag tror att det är Vägen till Klockrike, inte säkert. Men om hur han gick ju som barnhemsbarn. Hans pappa dog och såna saker. Så liksom blev inakkorderad, och den ena familjen var värre än den andra. Liksom. Men det var ju otroligt tukt och förmaning hela tiden på det här, bort med den här bytningen han var. Och vid ett tillfälle ska han gå mellan två familjer. Han ska lämna en familj och ta sig till en ny som ska ta hand om honom några månader. Och då får han ro själv, en eka själv över en flod. Och då när han är mitt ute på floden, då får han äntligen svära högt, för då är ingen som hör. Och han sitter och drar med årtagen, och jävlar, vad i helvete, varenda årtag, och han njuter så fullkomligt av det här. Ja,
det är du, fast med ordet avsugning då.
Ja, eller påsugning som jag då vill lansera. Men du, jag tänkte på den här berättelsen om den fruktansvärda nära dödenupplevelsen med långtradarna.
Ja.
För du skrev till mig häromdagen att jag har problem med att jag uppfattar mig själv som en sköldpadda. Jag var ju så långsam. Mm. Och här var ju verkligen en bild av detta. Här höll din långsamhet på att ta livet av dig.
Ja, det är sant.
Alltså, jag fick bilden framför mig av 2-3 långtradare och sen en sköldpadda som försöker ta sig om dem.
Ja, det stämmer. Alltså, det är... vad ska man säga? Jag tror jag nämnde tidigare att jag har hört det hela min uppväxt, att jag är långsam. Alltså alla har alltid sagt det, både i familjen och i skolan och hos dagmamman och vänner. Det är en sådär, Erik är långsam. Och alltså du anar inte många gånger jag har blivit kallad för skalman också.
Mm-hmm.
Just för att jag är då långsam och sitter liksom och tänker i något hörn.
Mm.
Jag blev kallad, jag hade 2 öknamn när jag var liten. Det ena var Skalman och det andra var Sven-Bertil Tåb. Varför jag blev kallad för Sven-Bertil Tåb, det vet jag faktiskt inte.
Du kanske hade en liten resning på något
det,
sätt i det.
Så här
i
efterhand. Alltså, tror att barn i min lågstadieklass då tyckte att ordet, namnet Sven-Bertil lät otroligt töntigt.
Mm.
Men nu i efterhand så vet ju vi att Sven-Bertil Tåby är en otroligt charmant, vacker, framgångsrik, ståtlig man. Verkligen en manlig förebild på många sätt.
Mm.
Så här i efterhand så kanske det var nog rätt bra att de kallade mig för Sven-Bertil.
Men du bar det inte som ett adelsmärke då?
Nej, inte då, utan det var någonting lite töntigt och långsamt och... Alltså om jag skulle sätta ett ord på mig själv som barn så är det finurlig.
Mm-hmm. Mm.
Alltså jag var nog finurlig och långsam och finurlig.
Mm.
Men det här har gjort att jag i vuxen ålder, när jag tittar tillbaka på mitt liv, så har jag försökt kompensera genom att göra så mycket som möjligt.
Mm.
Och att alltid vara i rörelse och vara snabb och...
Du tycker jag verkar vara högproduktiv.
Ja, alltså jag måste säga det. Att fram tills det här som jag kallar mittlivskrisen så var jag otroligt produktiv. Alltså jag fick fruktansvärt mycket gjort. Men jag behövde också lägga så mycket tid på mitt yrke just för att jag tycker inte jag har den här naturliga talangen. Alltså det här, lära mig radio, det var att jag kom ihåg när jag började på P1s kulturredaktion. Då kom jag dit 9 på morgonen och gick jag hem vid midnatt varje dag. Alltså det var enda chansen för mig att lära mig det.
Mm.
Och efter ett tag, i och med att jag la dubbelt så mycket tid som alla andra praktikanter, så lärde jag mig faktiskt yrket. Och så där har det varit. Men så tänker jag i efterhand då, det här som jag kallar min stora kris, som börjar med att jag hoppar av i det världen. Det är då du kommer in. Så det är så våra liv, en av många punkter där våra liv är märkligt sammanlänkade. Men... i efterhand, jag blev ju sjukskriven för utbrändhet då. Det var liksom bara några veckor, sen kände jag mig ganska bra. Så sa jag till den där läkaren att jag hade det där, det var en massa dåliga saker som hände och jag fick lite panik och kris och nu. Men nu är jag tillbaks och då tittade han på mig och sa det här, jag vet inte riktigt om de här är bra. Vi fortsätter sjukskriva på 50%, så får du gå en sån här utredning om du verkligen är utbränd. Och är du det, kommer vi fram till det, så kommer du kunna jobba på halvtid. Men resten av halvtid under ett halvår framåt kommer du behöva gå ett program för utbrända. Där man får lära sig att ta det lugnt och prata med en psykolog och...
Ursäkta mig, bara inflika en samhällspolitisk kommentar här.
Mm.
Hur i helskotta har de tänkt då? Ska en frilansande människa ska gå ner, göra hela sitt jobb på halva tiden och dessutom gå en jäkla kurs?
Ja,
snacka om att bränna ut människor.
Nej,
det här systemet är helt bara gjort för folk som är fastanställda.
Absolut, och du sätter ett realpolitiskt finger på min problematik. För att rent praktiskt var det inte möjligt.
Nej.
Alltså jag hade väl två val där. Antingen så lägger jag ner hela min verksamhet och så blir jag liksom sjukskriven. Hur länge, det vet ingen. Eller så biter jag ihop och liksom försöker fortsätta. Men jag gick på den där utredningen i alla fall. Man får träffa en psykolog och läkare och någon typ av fysioterapeut. Och jag kände mig väldigt stark den dagen och mådde hyfsat bra. Och de kom fram till att jag inte behövde det här programmet. Jag led av någonting annat än liksom utbrändhet. Och sen så kände jag, men det där var jobbigt att hoppa av ett bra tv-program. Det var ju inget snyggt gjort. Och så gick det några månader och sen så kom sommaren. Och då slog det ju till med full kraft. Mm. En enorm ångest som jag inte visste var den kom ifrån. Och efterhand så har jag försökt liksom nysta det där och verkligen gått igenom hela liksom barndomen och familjen och relationer och sånt. Det fanns säkert saker, eller det fanns saker som jag hittade där som gav mig då förståelse av vad var det som hade hänt här. Men det som jag hela tiden inte ville ta i var ju faktiskt att tänk om jag var utbränd på riktigt på det här klassiska, lite inte fula sättet, men inte så glamorösa sättet. Alltså, det är vackrare att säga att...
Det är spleen.
Ja, exakt. Att jag är en melankolisk person. Eller var den här fruktansvärda händelsen i familjen som var orsaken och traumat började bearbetas. Men så här efterhand så kanske jag, när jag tittar på det så... Jag kanske bara hade arbetat för hårt.
Mm.
För att när jag ser tillbaka så gjorde jag det där tv-programmet. Alla andra jobbade heltid i redaktionen. Jag jobbade bara halvtid. Dåligt upplägg.
Mm.
I och med att jag var programledare. Så jag hade väl egentligen mest att göra. Jag gjorde ju mitt radioprogram samtidigt. Och inte bara det. Jag gjorde föreläsningar, skrev artiklar. Alltså jag gjorde så mycket saker samtidigt. Och till slut så kanske det bara inte höll längre.
Mm.
Och det där insåg jag nu när jag i helgen höll på att sjösätta min båt. Och det där hände lite grejer så att jag blev sen. Oturlig sak att det var en bro. Alltså för att åka till vårt landställe så måste man åka över en bro. Och den fastnade i upprätt läge.
Mm, mm.
Så vi kom inte ut liksom. Så att jag var sen. Och så var jag tvungen att vakna liksom klockan 5 och åka till varvet på morgonen för att hinna färdigt med det här. För det skulle sjösättas på måndag. Och då insåg jag så här, nej, men så här har jag hållit på hela livet.
Mm.
En ständig stress.
Mm.
Och en ständig att jag pressar mig väldigt, väldigt hårt. Vad är det? Jo, men det kanske är det där att jag inte accepterar att det är sköldpaddan.
Mm, mm.
Och det här har lett till otroligt mycket elände.
Mm.
Istället för bara säga, jag är en sköldpadda, jag är stolt över det.
Mm.
Sköldpaddor har ju sina goda sidor också.
Så det, man kan säga att ditt liv där var som i den här omkörningen. Du försökte pressa upp sköldpaddan i 125 på femman.
Ja, precis. Du har helt rätt. Det var så. Och det där tror jag har lett till... För tänk om det är så. Jag lever ju lite i en magisk värld. Jag tror ju att det finns demoner där ute som kan angripa en på ett sätt. Men det måste finnas något skört i en som gör att de kan angripa en. Och det tror jag stress gör. Det liksom bryter ner någon typ av själsligt immunförsvar.
Mm.
Och efter ett tag så var de här demonerna nu är, om det är gamla minnen eller om det verkligen är saker där ute som kan hoppa på en. De kommer in innanför skinnet i alla fall.
Mm. Men det är ändå bra att du definierar det som stress. Jag är också stresskänslig, men har förstått att precis att det kanske är det jag är. För jag har ju snarare hamnat i situationen att jag är stressad. Men upplever det som att jag är inkompetent. Förstår du? Det är det som är problemet.
Mm.
Så att, men nu har jag ju gått i terapi. Och inte minst så har jag ju fått... Den finaste gåvan du har gett mig, det är den här, apropå demoner. Självreflexivitetens demon som du sa att jag hade. Den har hjälpt mig jättemycket. Jag har använt mig jättemycket av den modellen på sistone. Och börjat liksom lägga saker och ting inte på mig själv. Att det inte är jag, så att säga, jag kan vara stressad. Häromdagen så skulle jag steka fiskpinnar. Jag har aldrig lyckats med detta. Jag har aldrig lyckats steka fiskpinnar. Det har aldrig hänt att de har blivit bra. Aldrig någonsin. Vissa människor lagar dem i ugnen. Det är lite fusk. Och inte heller den här gången gick det bra. Men den här gången så var det fel på fiskpinnarna. Och det var inte fel på mig. Och då började jag inse att det är någon form av uppvaknande. Att det ändå är så att, som du säger också, jag är stressad så att säga. Det är inte du som är, det är liksom inte dig det är fel på. Jag är en sköldpadda så att säga. en sköldpadda är en fantastisk varelse liksom. Den har sina givna begränsningar på många sätt. Men du är inte en defekt sköldpadda, förstår du? Det är det som, men du är inte...
Sköldpaddan hinner ju egentligen med lika mycket som haren. För att sköldpaddan lever ju mycket, mycket längre. Just det. Allting går ju långsammare i sköldpaddans liv.
Mm, det är sant.
Men haren, alltså det är inte bara att haren har en övertygelse. Den är ju hela sin varelse snabbare, men lever då. Kortare också.
Mm.
Så att sköldpaddan drar ju egentligen bara ut på tiden.
Mm.
Men det har inte jag tillåtit mig själv att göra.
Mm.
Det...
Men gör det nu då?
Ja, det är det som är frågan alltså. Jag har ju fortfarande ett väldigt pressat schema på många sätt. Men kanske att... Tänk om den här föräldraledigheten ändå kommer lära mig någonting. För att någonting jag insett under de här första veckorna här, det är att med ett väldigt litet barn så går det inte att stressa.
Nej.
Jag hade en sån dag för några veckor sedan då jag hade lagt in för mycket och på slutet skulle vi åka bil och köra till en massör. Och då bara så låste sig allting. Ja, vår dotter började skrika i bilen och jag var tvungen att stanna bilen, för jag kände att för första gången kände jag att jag är en trafikfara. Jag kan inte köra med det här skriket. Jag kommer, det stressnivån är helt enkelt för hög.
Mm.
Och då efter det insåg jag att men jag kanske måste ta det lite lugnare här. Jag har lagt in för mycket per dag. Jag får ha en sak att göra förutom det här mat och sömn.
Mm.
Mat och sov. Klockan. Så att kanske att det där kan få mig att få ner hastigheten.
Mm. Jag tror att stress, barn känner ju av ens stress också, för det hörs ens tonlägen och det hörs hur man än gör, så kommer man inte undan den där stressen. Man måste bli kvitt stressen, man liksom kan inte kämpa sig undan den. Liksom.
Nej. Men sen så är det ju svårt, ja jag vet inte.
Men okej, det är ju... Precis. Man får vara stressad helt enkelt.
Jag känner ju när jag pratar om det här att om du kanske inte tyckte det var skamfyllt att prata om avsugningar, men det här är lite skamfyllt på så sätt att jag vill ju liksom romantisera mitt liv, och det här är ju väldigt oromantiskt. Att
är det inte, är det verkligen det? Att vara den långsamt vegeterande finurlige sköldpaddan.
Ja, men jag vill inte vara den där. Jag vill vara så här. Alltså,
har den från handen.
Du kan ju testa dig själv vilka som är dina svaga punkter på ett nästan fysiskt sätt.
Mm.
Alltså du kan titta på dig själv, och det här tror jag är en metod som faktiskt verkligen, verkligen fungerar. Du kan titta på dig själv. När någon säger någonting till mig, när reagerar jag kraftigt? Och om någon skulle säga till mig så här: alltså du är inte intelligent. Då skulle jag tänka så här: ja men det stämmer. Det stämmer kanske, men det gör ingenting. Jag bryr mig inte.
Mm.
Det betyder att det här området av någon anledning är liksom oproblematiskt för mig.
Mm.
Jag gissar att det innerst inne så tycker jag att jag är ganska så klipsk på något sätt. Så att det hotar mig inte.
Ja, just det.
Men om någon säger till mig att jag är långsam, så blir jag fruktansvärt arg. Det måste betyda att jag innerst inne i det jag inte vågar möta faktiskt själv tycker att jag är långsam, men det är då förbjudet för mig. Så när någon påtalar det så blir jag väldigt, väldigt upprörd. Alltså jag tror att de här sakerna som man nästan utan anledning blir väldigt, väldigt upprörd för, det betyder att man innerst inne håller med. Förstår du?
Mm, fast nu blir jag arg.
Ja men håller du med om det här?
Ja. Nej, det här blir jag ju rasande över.
Va? Av det här?
Ja.
Jaha, varför då?
Nej, jag tar inte, alltså blir formellt sett, du pratar inte om mig då, du pratar om dig själv. Jag tror absolut att det har giltighet i många sammanhang. Jag skulle kalla det för sekundär ilska. Det vill säga, ilskan är inte den primära känslan här, utan det finns en annan känsla bakom som är... där kan man ju säga att... det kan bli oerhört, det är väldigt bra att du själv ser det på det här viset. Men om någon annan ställer sig framför dig och säger att du blir arg nu för att jag har rätt om dig.
Ja, det förstår jag. Det kan bli väldigt destruktivt.
Det kan bli väldigt destruktivt, och det har jag tyvärr lite för mycket erfarenhet av i mitt liv. Det har hänt mig för mycket under för lång tid. Jag är allergisk mot det här med att du är inte egentligen arg. Du är bara ledsen. Du är ledsen för att du är en idiot. Eller liksom, ungefär som att säga till ett barn. Nej, du är inte ledsen. Du är bara hungrig.
Liksom. Ja,
det är oerhört omyndig förklarande av
det, jag förstår det här. Nej, men det måste komma från en själv, och det måste komma inifrån. Men om du själv med egna ord då, får säga när blir du som argast då? Eller så här, det behöver inte vara bara ilska, det kan också vara att någonting tar väldigt hårt. Jag har en annan sak. Om någon säger till mig att jag är elak, så tar jag det. Då blir jag inte arg, men jag blir otroligt bestört. Det är fruktansvärt. Alltså att säga till mig att jag är elak, eller egentligen räcker att någon säger att den är arg på mig. Och det väcker, alltså det, jag hör orden, jag vill döda dig.
Ja, just det.
I det. Och det, i mitt fall så tänker jag att jag innerst inne någonstans måste ha en uppfattning om att jag är ganska elak. Förstår du? Men jag vill absolut inte vara det. Jag har säkert varit elak mot någon under min uppväxt och sen gömt undan det.
Mm.
Och därför när någon säger du är elak, så väcker det något fasansfullt i mig.
Det är ju en allvarlig personbeskrivning av en hel människas konstitution som också är... Även där är ju... Man kan göra elaka saker. Mm. Man kan vara elak i ett agerande ibland. Det kan vara elakt tänkt, eller man kan brista i sin empati med andra. Det här kämpar jag ju dagligdags med. Att man inte är på något vis. Jag förstår det, men du är elak. Det skulle vara hemskt att få höra. Att man,
men vilka sådana här områden reagerar du starkast på då?
Jag som är banal av mig... jag har ju så att säga någon slags klassiskt lillebrorskomplex, tror jag. Så att det är när jag upplever någonting som orättvist. Att det är orättvist. Då blir jag rasande.
Orättvist mot dig?
Det kan vara vad som helst som är orättvist. Det behöver inte gälla mig. Det kan gälla ett företags anställningspolicyregler. Det kan gälla vad som helst. Det kan gälla när det är orättvist, och när jag upplever det som att det är hyckleri. När man säger en sak men man egentligen gör en annan. Men också att jag blir orättvist, jag upplever som orättvist så att säga, en yta för liksom, om någon säger att du är elak till mig, och jag upplever genuint att det här är orättvist. Jag har ju för fan köpt dig en Lamborghini här i morse. Säg inte att jag är elak, din jäkel. För jag däremot kan identifiera när man har rätt om mig. Jag skulle snarare säga som Carina Rydberg har sagt, hon som skrev Den högsta kasten, så att säga. Hennes erfarenhet där hon liksom lämnade ut människor med deras riktiga namn och allting. Sådär. Och sa efteråt liksom att ja, min erfarenhet är att människor kan tugga i sig ganska allvarliga sanningar, om man kan kalla dem både det ena och andra i böcker. Om de själva upplever att det finns sanning i det, så är det okej för dem. Men om de upplever att man ljuger, då blir de rasande. Och då spelar det ingen roll om man, liksom, man ljuger, om man påstår att du har en Opel när du inte har det. Liksom. Det är som den typen av... där blir jag liksom, när jag är liksom helt övertygad om att det här går... Då kan inte jag passa in. Jag kan inte passa in begreppet du är elak med min självbild i den stunden. Då blir jag... Och då blir liksom, det är en slags trigger överallt. Spelar ingen roll om det handlar om glasspinnar eller vad som helst.
Det är intressant. Jag har ju inte alls det här överhuvudtaget. Men jag är ju också storebror. Mm. Och det här med elakheten är nog också att jag är rädd för att vara elak. Det tror jag är storebrors eller det äldsta syskonet.
Det är klart.
Rädsla. Ja, alltså visst. Det är det. För
du har
att,
tidigt fått på dig rollen att du ska vara snäll.
Man måste vara snäll. Och jag har ju ett sånt... Alltså, det här finns de som säger att det här kan inte stämma. Men jag har ju tidiga minnen från när jag är 2 år gammal, när min lillebror föds. Min ena lillebror. Och det är tidigt att ha klara minnen från någonting.
Vad minns du?
Jo, men jag minns att jag är hos min farfar, som är lite barnvakt. För farfar och farma hade en väldigt speciell stor lägenhet som jag tyckte om, och den var...
Detta var inte operasångaren?
Nej, precis. Det är min morfar. Ja. Och morfar och mormor har under min uppväxt bott mest utomlands. Mm. För morfar hade en sån internationell karriär. Så de träffade man bara några gånger per år. Farfar och farmor, för det är väldigt många barn och barnbarn. Och så att vi var inte där jätteofta. Men just under den här perioden, när det måste ju vara att mamma och pappa var på BB. Eller förlossning. Och då var jag hos farfar. Och det minns jag. Och vi åt en leverpastejmacka. Och jag minns att jag sa att han hade vänt den upp och ner. Men det jag ville uttrycka med det, med tvååringens ord, var ju bristfälliga. Det var att han hade gjort en dubbelvikt.
Ja, ja.
Och det här tyckte jag var väldigt gott. Kan fortfarande känna smaken av den där leverpastejmackan i munnen.
Ja.
Och sen så minns jag då också att jag får komma upp och träffa mamma och pappa och min lillebror då på BB. Och att han ligger där i någon säng, men att jag är mest intresserad av en radio som ligger inuti en kudde.
Mm.
Det där tyckte jag var, och det tyckte väl alla runt om mig, att titta vad finurliga han är som håller på att peta på den här radion istället för att titta på sin lillebror. Men det är klart att det måste vara någon typ av trauma här, att levt, jag kan ju se det på vår dotter nu som på morgnarna liksom ligger, då flyttar vi henne till mitten av sängen och sen så har hon två föräldrar som bara, hallå, hur är det? Och, alltså, det är ju att vara, vad säger man? Ja, i mitten av universum. Ta två föräldrar som ger sin fulla uppmärksamhet till en. Och det försvinner ju när man får syskon.
Ja, det var ju någon psykolog någon gång som listade så att säga, de värsta sakerna som kan hända, potentiellt värsta trauman som kan hända en människa psykologiskt under ett liv. Och det första plats var ju att förlora en nära anhörig. Men jag tror att på andra eller tredje plats låg att få en nära anhörig. Men det behöver stämmer inte vara säkert ett trauma, det kan ju vara en stor och viktig händelse. Jag är helt med dig på att det här är äkta minnen. Jag har själv sådana minnen som jag kan hantera från 2 års ålder. Som jag vet. Så att säga. Jag gick omkring och trodde med mitt liv att alla kommer ihåg såna här saker. Men det visar sig att folk gör ju inte det. Man har ju glömt. Och det är också händelser som inte nödvändigtvis är traumaartad, men som är viktiga. Det är viktiga saker som händer. Mycket viktiga, tror jag. Så jag tror att det, men det är min tolkning. Ska jag försöka angripa Joel Hall då?
Ja, det är ju precis. Så får vi se om det här går under, hur den röda tråden ser ut.
Mm.
Jag försökte ju där med P.O. Enquist, men du nappade inte riktigt på det.
Nej. Nu är inte Joel Hall, som jag tycker han är en fantastisk person. Jag har träffat honom flera gånger och så. Men det är inte, men det här mot bakgrund av förra programmet med Morgonstjärnan och också mot bakgrund av tidigare program med Dark Academia där vi var mycket överens och Morgonstjärnan var mycket oense om, så jag liksom börjat klura lite grann på min högstadiekapacitet. Har börjat klura över de stora frågorna här i livet och kristendomen och Gud. Då, det är min fråga till dig, du som, så att säga, skapade Gud världen, eller skapades Gud och världen samtidigt, eller skapades Gud efter världen? Alltså, vad
ja, alltså nu, för det första ska jag säga att jag känner ju Joel väldigt väl.
Mm.
Och han har ju varit en bidragande orsak till det som jag kallar min kristna vandring. Mm. Det finns olika komponenter i den, men han bjöd in mig till ett sammanhang som var väldigt, väldigt vackert. Så det vill jag säga. Sen så har ju Joel också en pappa som är en stor förkunnare som har betytt väldigt mycket för mig. Och det sista jag ska säga att nu när du ställer de här teologiska frågorna, så rent tekniskt så är Joel bättre på att svara på dem än vad jag är. Jag är ju trots allt inte.
Nej, du är ingen teolog.
Jag är inte teolog. Nej, men, okay,
men jag är ingen filosof. Så att ja, de får sitta där, teologerna, och skrocka och skratta ja, över dessa frågor.
Ja,
och svara.
Nej, men jag har ägnat rätt mycket tid åt de stora frågorna på en teologisk nivå. Så att jag kör på.
Men då är det var min
den första frågan var, vad kom först helt enkelt?
Ja, eller precis. Eller hur, ja, för ja. Gud och världen är ju två viktiga saker för kristna.
Så absolut. Ja. Ja, nej, Gud kom först.
Ja, Gud var först.
Gud har alltid funnits, kommer alltid finnas.
Ja.
Och tillägg, i kristen teologi så är det ännu mer avancerat. Det är inte bara fadern som finns, utan Gud är redan från början treenig.
Ja, ja.
I Fader, Son och Helige Ande. Det är ursprunget i en trefaldig relation mellan de här tre komponenterna som finns i det enda som är då Gud.
Mm.
Så ett och tre, det finns en sån djup mystik här som inte är helt lätt att liksom bara kasta sig in i. Men jag tycker det är en vacker tanke att Gud är liksom en och tre redan från början.
Mm.
Och där är Gud då i evigheters evighet före världen finns till.
Mm. Och människan, har hon någon, så att säga, vad jag förstår så är alla Guds skapelser på något vis lika mycket värda, såväl maskrosen som masken och människan. Men jag har fått intrycket av att människan har en liten särställning gentemot vissa vid Gud.
Stor särställning.
Stor särställning. Mm. Det är liksom inte, det är skillnad på en människa och en giraff, helt enkelt.
Det är till och med skillnad på änglarna och människorna.
Aha. Ja. Och
änglarna är inte skapat ett Guds avbild.
Vad är de som skapar av då?
Ja, alltså det här, nu är jag vi
lämnar änglarna. Nu kommer du tro att jag ska försöka vara Christer Sturmark här. Det kommer jag inte vara, men jag kommer ställa ut en fråga.
Nej, men det är inte fel att vara Christer Sturmark. Jag känner honom ganska väl och vi har väldigt roligt.
Ja,
okay. För att man pratar om de stora tingen hela tiden med honom.
Ja, det är bra. Mm. Men okej. Okay. Du ska säga, när uppstår människan då, så att säga, hade Homo erectus samma relation till Gud som vi har?
Eller Homo erectus, det är alltså någon slags förstadium till människan?
Ja, eller precis, jag tror att vi delar i alla fall gemensam förfader med Homo erectus. Det var en gren, tror jag. Men säga, du vet vad jag snackar om.
Ja.
Alltså, säg Australopithecus pekinesis.
Ja, du menar liksom det här, alltså skulle neandertalarna också kunna vara skapade till Guds avbild?
Ja, till exempel.
Ja. Så att säga. Då skulle jag säga så här, jag vet inte. Och ett kristet perspektiv skulle vara att det är en ganska perifer fråga. För att det handlar om mig som människa. Och jag är ju faktiskt homo sapiens då.
Mm.
Så den människotyp som du och jag är, vi är skapade till Guds avbild.
Mm.
Men och det är inte en dålig sak att vara skapad till Guds avbild. Det är alltså inte ens änglarna.
Men okej, men vi låter det här vara oklart då, huruvida, så att säga, för jag vill ju veta då vilka var de första människorna som så hade den här relationen till Gud. För om Greta Thunberg har fel, vilket vi får hoppas, så kommer människan finnas i 1 miljon år till. Och då kommer ju vi framstå som homo erectus gentemot den art som lever då. Vi utvecklas ju hela tiden, så att säga.
Men det här är, jag förstår dina... Alltså jag förstår varför frågar här, men jag tycker att det är perifera frågor.
Mm.
Alltså det kristna utgångssättet är att du måste säga, vad har det att göra? Alltså, vad betyder det för mig? Det är din relation till det gudomliga.
Ja,
du håller på, håller på med liksom perifera frågor.
Mm.
Vem vet, 1 miljon år i framtiden, det har väl ingenting med dig att göra?
Det är nu som jag ska börja. Du säger att det är perifera frågor. Det är det här som är problemet med Joel Halldorf och med kristendomen. Att när man kommer med de här frågorna, då omyndigförklaras man med sina frågor. Man ställer fel frågor. Man har inte det rätta djupet. Man har inte den rätta förståelsen. Och det förvandlar kristendomen till en elitistisk, esoterisk sekt. Det gör att ni förvandlar det här till Simor plus hockey istället för att försöka vara Sveriges Television. Det är precis samma som diskussionen med Knausgårds morgonstjärna. Jag har till och med varit konfirmerad och kristen under en period i mitt liv. Jag har inte alls, jag är nyfiken och öppen. Man kan relatera med språkets omöjlighet. Man behöver inte, jag är ingen Christer Sturmark på det viset att titta här, Charles Darwin. Det är inte det jag menar. Utan det jag menar är att min upplevelse är att kristendomen idag har förlorat. Så alltså, om vi skulle sitta på 1600-talet och prästen Erik Skylt kommer till den lilla bergsbyn där Daniel Schelin är bondedräng och jobbar, så skulle han, prästen, sitta, men Daniel Schelin, han kan ändå grubbla över stjärnorna. Det är nog okej för honom. Så han är ändå sådär, och han är gudsfrukt och allt vad det är som man var på den tiden. Det var ju för att man var rädd för Gud och man såg eftervärlden som en frälsning från livet var delvis ganska fullt av armod. Men jag menar att man var nog inte mer andlig egentligen då. Och jag tror inte att man...
Nej, men det håller jag med om. Och men jag vill ju bara med mild hand föra dig till det centrala. Det vill säga som är du själv.
Det är det här som ni gör fel. För att om Daniel Schelin på 1600-talet hade frågat de här sakerna, eller till exempel frågat Erik Skylt, prästen, hörru, vilket reben var det som Eva skapades med av Adam? min kärring är så tjock så jag tror att det måste vara tredje revbenet uppifrån. Då hade det varit en relevant fråga. Den hade varit viktig och den hade varit rätt och prästen hade kunnat ge ett svar.
Ja, men...
men idag, när man kommer med de frågorna, då är man i princip fundamentalistisk eller man är rättshaveristisk eller sådana saker. Man ställer fel frågor, det är perifera frågor, eller så har man inte, koppling till sin egen andlighet. Och det Joel Halldorf gör i många texter är att han, precis som Karl Ove Knausgård, eller åtminstone din tolkning av Karl Ove Knausgård, tecknar en bild av en samtid som förlorat kontakten med sin egen andlighet.
Jag håller med.
Det är en projektion. Det är kristendomen som förlorat kontakten med sig själv. Och projicerar detta och skyller ifrån sig. Vi har lika stor benägenhet till att vara andliga idag som vi var på 1600-talet. Det är inte människan som förändrats, det är kristendomen som har försökt förändra sitt eget budskap och gått vilse i esoteriska resonemang där ingen har tillträde längre. För man har inte, alltså hur man än, vilka frågor man än ställer, så har man inte rätt andlighet, man har inte rätt pejling, man har inte överlämnat sig till Gud, man har inte förstått. Det är så jävla mycket som vi inte har förstått. Och det är fine. Jag som försvarar poesin kan säga det. Visst, ni mycket ni inte förstått. Då blir jag ju elitist och då blir jag esoteriker också. Men jag har ju annars representerar inte en världsreligion när jag sitter och främjar poesin. Det gör ju ni. Ni har ju det anspråket som kristna. Här måste ni komma ut på banan och erkänna att ni projicerar, ni sysslar med projektioner. Det skulle vara liberalismen som har urholkat mänskliga andligheten och sådana saker. Det är bara trams. Han hittar på, han försvarar sig.
Ja, men det är mycket här samtidigt. Ja. Men jag tycker nu får jag berömma det lite. För nu tycker jag att vi kommer in på någonting som är mer relevant. Alltså de här, jag vill inte vara taskig och jag vill inte låta hård. Men när du börjar med det här med homo erectus och neandertalarna, och jag menar det är ju perifert, alltså det är, du måste hålla med om att just de sakerna
det är högst relevant.
Nej, men alltså,
om man säger så här, här är vår Gud och här är världen, ja, men kan ni, och ni har i tusen år berättat om Gud och världen, men plötsligt så vill ni inte göra det längre och säga att det här är perifera frågor. Och vi vill veta, Dumdanne i Bergsbyn vill veta, han behöver förklara de här sakerna för sig. Jag har mycket större respekt för kreationister i princip än för den här kristendomen. För de säger att Gud, världen skapades för 5000 år sedan och det var Noaks ark, och håll käften, jag tror på det.
Jo, men
du
förväntar dig av en religiös lärare då att den ska vara helt igenom rationell, som att att Bibeln då skulle vara en typ bruksanvisning till livet och skapelsen. Så är det inte.
Nej, faktiskt inte.
Utan snarare så att allting har en enorm poetisk potential här. Mm. Och det är så det måste förstås. Det är därför vi har saker som mystik och kontemplation. Alltså, du behöver vara en sköldpadda här för att kunna ta det till.
Ja.
Du står här lite hare, du får ge tid. Men jag ska ge dig rätt på en sak. Och det här tror jag till och med att vi skulle få med oss Joel. Det är att sekulariseringen i västvärlden har sin rot i någonting som händer i kyrkan.
Mm.
Det tror jag absolut. Ja.
Det är inte någonting som händer i människan som sådant.
Nej, antagligen någonting som händer kanske i slutet av medeltiden, renässansen, vissa skulle säga reformationen. Någonting händer här. Och det är därför som Joel, hans far, jag som en glad amatör försöker gå till kyrkans rötter och säga, hur tänkte man från början, ökenfäder, kyrkofäder, alltså de första århundradena. Och det här är en stor rörelse som jag, i svensk kristenhet i alla fall, där man säger, vi fattar, det har blivit för sekulärt även i kyrkan. Vi måste söka oss till rötterna. Och det här är,
om
det är någonting som Halldorf-familjen har bidragit med i svensk kristenhet, så är det den här rörelsen. Där man tycker då att, vänta nu här, kyrkan blir ju också för sekulär. Vi måste berika den med någonting annat. Vi går till källorna.
För om jag kommer till en svensk kyrka idag och börjar prata med en präst om att jorden är platt och det skapades för 5000 år sedan, då är det i princip nästan så att jag inte passar in i kyrkan längre, för då är jag ju nästan knasig.
Ja, men vem...
Men
du måste bara inse också, bara för att göra grundkursen här, allting som handlar om kreationism, bokstavstro, jorden är platt, det där är en 1800-talsrörelse som kommer främst från amerikansk frikyrklighet. Det finns inte i kyrkans längre tradition. Alltså de här medeltida
filosofer. Det var
liksom
en kort parentes bara att man...
Ja, men den har fått en väldigt stor...
Det har ingenting med den ursprungliga kristendomen att göra.
Absolut inte. Jag menar...
Nej, det visste inte jag. Jag har inte gått grundkursen. Ni har ett väldigt konstigt marknadsföringsprogram.
Vet var den bokstavstroen kommer ifrån? Alltså det här finns ju många olika teorier. Men en teori som är stark är att... när vetenskapen kommer så blir ju den väldigt liksom handfast och får, alltså naturvetenskapen under 1800-talet så slår den ju igenom hos i liksom breda folkliga lager ett typ av naturvetenskapligt tänkande. Då sker det i liksom stora folkliga, frikyrkliga grupper som inte har den här, vad ska man säga, filosofiska traditionen som de äldre kyrkorna har, då vill man översätta Bibeln till naturvetenskap. Och man säger så här, ni kommer här forskare med någon typ av naturvetenskapliga formelsamlingar. Vi har ju vår Bibel. Vi ser den här som en bruksanvisning till världen. Mm. Samtidigt så ökar läskunnigheten i slutet av 1800-talet och så kommer det manualer. Så att människor som lever typ i jordbruket får en manual till. Så här ska du köra din traktor. Mm. Och det här infiltrerar då synen på Bibeln som i kyrkans längre historia absolut inte funnits. Där man har läst metaforiskt, poetiskt, man har diskuterat, det har varit mycket mer öppet. Men här i slutet av 1800-talet så finns den här då bokstavstron som slår igenom främst från amerikanskt håll och finns ju kvar i USA än idag. Men kyrkans längre historia har inte det här.
Jag menar ju så att säga inte att jag absolut alla gånger så tycker jag att vad alla läror kanske till och med ska ha det dunkla, det mystiska inuti sig naturligtvis. Det jag menar är att det dunkla esoteriska, så att säga, det har förflyttat fram sina positioner så pass mycket att det är det som möter mig om jag ska försöka gå in i en kyrka i princip, bildligt talat. Jag kan gå in i kyrkor rent fysiskt sett idag, men jag kommer inte in i läran, för att hur jag än står där med mina frågor som är de här frågorna, det kan vara de här frågorna, Gud tillsammans med sakerna, vad det är. Så får jag svaren, det är perifert, du tänker fel, du måste förstå på ett annat sätt, du måste ta emot, jag måste in mot mycket mycket smal själslig stig för att kunna ta emot eran Gud samtidigt, och det är inget problem, men när ni samtidigt säger att den kristna läran är öppen för alla, det är då det blir hyckleri. För vi är många som inte har körkort, vi har inte andligt körkort och vi kommer aldrig få det.
Jo, men okej.
Vi passar inte in, och det gör er till elitister. Och det ska ni passa er för att vara om ni vill vara en världsreligion. Det är bara det jag säger. Då är ni välkomna över till poesin istället.
Jo, men du... Så här. Ah, vad ska jag säga? Alltså, ta det här som vi gick igenom då. Gud är en och tre samtidigt.
Ja, bara det tycker jag är ett annat ord att säga. Det är perifert.
Det är väl väldigt poetiskt, är det inte det?
Ja, det är poetiskt, men det är också ganska svårbegripligt.
Mm, det är det. Men, ja. Men världen är ju inte helt lätt begriplig.
Nej.
Sen så tror jag att en del av det kristna är att vissa frågor kommer aldrig få svar på. Alltså, det är inte en manual till allt i hur världen är uppbyggd.
Mm.
Utan...
Nej, jag har inga problem med att få svaret där du kommer med en fråga som inte finns svar på, Daniel. Problemet är att det är för mycket sådana svar. Det är för många gånger.
Jo.
Det är för mycket som det är perfekt. Det är för
samtidigt...
ofta som mina frågor inte gäller. Det är för mycket frågor som inte kan svaras på hela tiden. Och till slut så pekar det på mig som frågeställare. Jo. Det är mig det är fel på.
Ja,
men om människan är Guds avbild så har väl människans frågor giltighet?
Ja, men alltså det, jag håller med om att i ofta kanske främst i svenska kyrkan när man kommer med sådana här frågor så finns det inte ett svar.
Nej, det finns kyrkan. Jag vänder ju mig inte mot Gud som förstår Jesus, det har jag inte med på.
Jag får bjuda med det till lite andra sammanhang som existerar, där man faktiskt kan få svar på nästan allting.
Ja, det vill jag gärna.
Mm. Det kanske vi ska ha som ett projekt, för det finns. Men samtidigt så finns ju en sekularisering i kyrkan också, där man helt inte väljer att prata om de här sakerna som du har frågor kring.
Mm.
Alltså det här som vi började med, om Gud fanns före världen och om människan har en särställning och sånt, det är ju absolut inte perifera frågor.
Nej.
Det är ju otroligt, alltså människans ställning i skapelsen är ju otroligt central fråga.
Mm. Och det blir ju naturligtvis jättemånga intressanta, brutala konsekvenser av det ställningstagandet. Att man
ska
säga att Gud var först och Gud skapade världen och människan, och dessutom människan till sin avbild.
Ja, visst.
Jätte jättesvårt.
Ja, det, men visst är det spännande.
Men det är intressant, absolut. Det
ja,
är intressant
visst, väg. Vi ja. Kan ju börja där. Ja. Skapade han världen för att han behövde människan? För att han själv ville utvecklas? Eller skapade han världen för att han bara flödade så mycket av kärlek så han ville ge med sig av det som fanns i honom? Och bara att det skulle bli mer av det. Ja, det är en av de teologiska grundfrågorna.
Mm.
Där finns det lite olika ställningstaganden.
Mm.
Som är att som den ena säger då, Gud är fullkomlig från början. Han behöver inte människan överhuvudtaget. Han vill bara ge med sig av sin kärlek. Han vill bara att den ska spridas och bli mer och större. Sen finns det en annan teologisk, lite mer underjordisk. Som är, nej, Gud behövde människan för att utvecklas. Det var någonting som Gud inte visste. Som man bara kunde veta när människan fanns till, som någon typ av spegelbild.
Mm.
Och i det så finns då idén att människan har ju sin fria vilja då för att kunna göra valet.
Jag skulle killgissa på att jag tycker att ni ska gå på den senare förklaringen. Ja. För förklaringen kan man ersätta Gud med Zeus. Ingen roll. Bara ta in en annan Gud. Nej. En allsmäktig person som skapar saker till sin egen avbild bara för att det är kul. Och är fullkomlig. Det blir ju, det tycker jag liksom hela uspen med kristendomen bara faller.
Ja.
Kan lika gärna byta till Thor.
Mm. Jag kan säga att jag tänkte också så där som du för några år sedan.
Ja, men sen när jag har öppnat mig och lyckats ställa de rätta frågorna.
Ja,
när jag har fått körkort ja, till svenska kristna.
Nej, men vad då körkort? För det första är vem har ställt frågorna till? Alltså, du måste ju göra ett arbete för att tränga in i det här.
Ja, men grejen är jag förstår att jag har en stor resa framför mig som individ.
Mm.
Men, och det här kommer liksom extra knåren på det här. Jag har ju genomgått en liksom så här omvändning i mitt liv. Jag trodde under många stora delar av mitt yrkesliv att alla människor var lite grann som jag. Det vill säga när jag kom till poesi. Växer upp nästan som föraktfull för poesi och litteratur. Får en omvändelse genom svensk skola och såna här saker. Och börjar sedan missionera till och med. Liksom, under förutsättning att alla kan frälsas. Alla kan frälsas av poesi. Det finns liksom, alla kan få det här. Det gäller bara att väcka intresset.
Du är poesins Joel Halldorf.
I princip poesi. Men jag har övergivit det nu. Av häv. Jag har liksom insett att nej, men för det första, människor som inte läser poesi står inte alls andra människor emotionellt eller intellektuellt efter på huvud taget på något sätt. Det finns inte, man är inte mer förfinad för att man läser på, eller förfinad man inte. Och framförallt, det finns ju liksom otaliga indikationer som visar på att det spelar ingen roll vilken kultur eller samhälle du är i. Det är ungefär ett par procent av befolkningen som är intresserad av poesi. Vare sig det är demokrati eller diktatur eller fattigt eller ett bushfolk eller vad det är. Det är ungefär samma. Sen visst, vi kan öka det här med att införa Dark Academia som vi pratade om för en vecka sedan där vi får omvandla svensk skola till en massa Hogwarts-slott. Visst, det kommer bildas fler poesiklubbar tror jag i Sverige då. Men det är fortfarande bara en liten del av eleverna på varje skola som kommer söka sig till poesiklubben tror jag. Liksom, om vi ska tala om Harry Potter så kommer Hermione gå, men inte Ron och Harry Potter. Harry Potter själv är upptagen av Quidditch-laget och Ron är inte mottaglig. Det vill säga, så var på 1600-talet också. Hur vi än, om vi har en befolkningsgrupp så är det några människor i det som är lite grubbliga. Som är lite sådär, vill fördjupa
lite
sig.
Lite finurliga.
Lite finurliga helt enkelt. Men de flesta är det inte i den bemärkelsen att de har lika stor förmåga att älska, att sörja, att känna sådär. Men just det här, själva grubblandet, det är inte så. Det är inte så jätteintressant, eller sånt där, utan det är några stycken. Och så kommer det alltid att vara. Och det som gör kristendomen problematiskt är att ni vänder er till, jag måste vara den här andliga typen för att kunna nås av er.
Ja.
Jag kan inte vara den här vanliga personen som inte gillar poesi. Och så. Ja. Jag menar,
du låter som...
Jag måste ha mottagningen.
Ja, för att men du, det jag hör här att du innerst inne är en katolsk kritiker av Luther. Det var precis det här som var problemet med Luthers lära i reformationen.
Ja.
Alltså, Luther hade ju många goda sidor också och det fanns bra saker med reformationen. Men någonting som jag tror blir dåligt, det var att det Luther fokuserade på var just tron.
Ja.
De äldre kyrkorna, både ortodoxa och katolska, är ju mycket mer, som man idag brukar när man pratar om judendomen, är så att tro. Det är svåra saker, men vi utför handlingarna.
Ja,
det finns i de äldre kyrkorna.
Ja.
Det är mer, alltså, vad ska man säga, ortodox och katolsk, det är ungefär så här. Tro, ja, det är kul om det sker.
Mm.
Men du kan gå till mässan och vara med i den här ritualen och någonting kommer ändå hända med dig.
Just det.
Du befrias alltså från oket att tro en massa.
Just det.
Men det här blir då en bärande sak i reformationen och Luther. Jag vet inte om Luther riktigt ville att det skulle gå så långt. Men sen, nu, det här har jag inte, verkligen inte expertkunskaper i, men jag, som jag tolkar det, så blir det ännu svårare sen när frikyrkan kommer in, där det bara är tro.
Mm, just det.
Alltså tron är otroligt viktig, och det är där det här kommer in om, alltså språkbruket, är du en troende? Det är ju jättesvårt. Jag vet inte ens om jag själv är en troende.
Nej, just det.
Vissa dagar kanske är det, andra inte. Alltså tro, det är svårt. Däremot så kan det finnas en praktik, en tradition som man är en del av, där man hoppas att någonting en dag ska hända.
Just det.
Och
man brukar säga, tro får ni göra i kyrkan, men snarare tvärtom. Tro får ni göra hemma. Kom till kyrkan istället.
Ja, man kan ju också säga att tro kan prästerna syssla med, ja, de som är experter.
Ja.
Det finns ju, man i till exempel har man det i de äldre kyrkorna, så har man ett perspektiv att ber, det gör man i klostren. De ber för oss.
Just det.
Vi andra vanliga människor, det är svårt att be. Det är tur att vi har lite experter där ute.
Så genom tron har Luther tagit fan i båten?
Ja, men alltså, problemet med Luther är ju att han menar att vi kan bryta med traditionen och hierarkin. Och du får en egen personlig relation till Gud. Det är en otroligt vacker tanke, men den riskerar att bli elitistisk, för det bygger på att du själv ska, och där hade Luther en tro att du kan öppna Bibeln och så kommer den helige ande hjälpa dig att förstå Bibeln.
Mm.
Ah, jag tror vi behöver teologer och professorer som hjälper oss i det där.
Mm.
Jag förstår inte Bibeln. Jag gör inte det. Jag har tappat tro nästan varje gång jag läser Bibeln. Tycker det är svårt.
Mm.
Så, jag behöver en annan typ av tradition som jag kan luta mig mot.
Så precis det jag skrattade åt, som till exempel när jag var ung och läste om, jag tror det var Kublai Khan och sådär, som lät skicka efter liksom präster och kunnigt, folk från alla världens religioner för att välsigna honom. För vilken religion det än var som stämde, så skulle han då komma till rätt himmelrike, så att säga. Och man tyckte det var befängt när man läste det. Men förmodligen hade han rätt då, helt enkelt. Han gjorde rätt. Han blev i någon bemärkelse, om man ska vara hårdrare.
Nej, det förstår jag inte.
Nej, för att det spelar ingen roll vad man trodde på, utan det viktigaste är att liksom, handlingarna skedde.
Jo, alltså, du måste ha en vilja till tro, skulle man kunna säga. Alltså, viljan till tro är väl nödvändig, men själva trosakten är svår. Det var bara det jag försökte säga. Mm. Och där kan du hjälpas av riten, helt enkelt.
Mm. Ja, det förstår jag. Det här är ett bekymmer, det är inte mitt, så att säga. Jag tycker det är synd att ändå, så att säga, jag har börjat anse att jag är ungefär som en steg i fiskpinnarna. Det kanske inte är mig det är fel på, utan det är någonting, men, jag är skulle fullt duglig att bli kristen, men jag blir det inte för att ni håller på och vecklar in er, kan inte svara på frågor. Jag känner mig dum och har inte med det här mottagning. Jag tror att jag skulle känna mig.
Nej,
jag
men
tror
du,
inte jag är ensam,
du måste komma till rätt präster, de finns.
Mm.
Men jag vill ha som en sista sak, vill jag bara fråga dig, alltså, jag vet inte, det där att jag är inte teolog, att jag ska sitta här och säga en massa teologiska saker, det vet jag inte vad.
Fast det
kanske någon tycker det är kul. Men det intressanta här ju är varför du ger in i det här ämnet med så stor passion.
Mm.
Det är det som är det intressanta.
Mm.
Mm, varför blir du...
Ja, det är nog så att säga, känslan av orättvisa.
Okej, men vad är det orättvisa?
Att jag tycker det, liksom, om jag nu upptäcker att när jag står och steker fiskpinnar, att det kanske inte är mig det är fel på. Det kanske är så att fiskpinnar ska förmodligen tinas först innan man steker dem, för annars så trillar det här av paneringen av hur man än gör. Att det kanske liksom, det är inte helt och fullt mig det är fel på, utan det är någonting, när samma ögonblick så börjar jag tänka, varför sitter vi här och pratar om morgonstjärnan och du tycker att mina frågor liksom, om de här sakerna är på sandlådnivå. Jag tycker jag har fått grundskola, blivit konfirmerad. Ska inte mina frågor duga? Liksom? Ungefär
du tycker det är orättvist.
Orättvist.
Så att när jag läxar upp dig för att du har grundat kunskaper i kristendomen.
Nej, utan kristendomen har jag gärna grundat kunskaper i. Men att jag är så att säga andligt oemottaglig. Då känner jag att hur jävla andligt mottaglig ska man behöva vara? Så att säga. Hur mycket ska man, måste man vara en dåre eller ett barn för att få plats i kristna kyrkan?
Att det var så uppenbart.
Är man förstörd för alltid om man gått svensk grundskola?
Ja, men jag vet inte om du kallar det orättvist, men just jag, och det är inte alla som tycker som jag, men just när det handlar om Knausgård och morgonstjärnan, så ser jag, och det är inte bara jag utan många med mig som är teologiskt och mystiskt och esoteriskt utbildade, de säger att det är inte att Knausgård håller på och kör bara skjut från höften och drar ihop en essä på slutet som ska vara lite kuriös. Utan här finns ett han har gjort arbetet, han har gjort läxan. Och han är en av få i den litterära offentligheten som talar om de stora tingen på det här sätt. Och när du då avfärdar det som totalt irrelevant, då måste jag protestera.
Nej, inte relevant, men inte särskilt speciellt liksom.
Jag sa ju förra gången att jag kan inte uttala mig. Jag tycker att det är stor litteratur, men jag har inte de kunskaperna om litteratur. Däremot har jag hållit på med det här esoteriskt kristna så pass länge att jag kan säga att när Knausgård talar om det, då vet han vad han pratar om.
Mm.
Och där tycker jag en viktig röst. Om du då tycker att det är orättvist att säga, det är ju för att du inte har gjort läxan. Du har ju inte ägnat det här någon tid. Du avfärdar ju det utan att ha fördjupat dig i det.
Mm. Och då menar
det är inte orättvist.
Nej, precis. Och då tycker jag full respekt för det. Att det budskapet är ett budskap som man behöver göra läxan för att nå ut till. Men kom inte och gnäll över att folk inte blir kristna om man måste göra en så jävla avancerad läxa för att förstå såna här saker.
Nej, men det är klart det jag menar.
Att liksom, se det inte som offer. Det är liksom, Gunnar Eklöf skriver den här diktsamlingen Sent på jorden. Och Joel Halldorf talar också när han talar som om det är lite sent på jorden för mänsklig andligheten. Och jag har mycket misstänksam mot människor som säger att det är sent på jorden. Jag föredrar Werner Aspenströms titel Tidigt en morgon sent på jorden. För det är inte lika storvulet, självupptaget, narcissistiskt, imposant att basunera ut sådana saker som att mänsklighetens andlighet har sjunkit och vi lever någon slags i den yttersta av tiden.
Jo, men okej, får jag säga en sista sak här. Vi måste identifiera vem som är fienden. Var finns den diaboliska, det vill säga splittrande kraften idag? Den är ju inte, den finns, alltså vem är fienden? Och jag vill inte låta som en kristen förkunnare, så att jag kan säga att det jag säger nu är så här. Vi är ju på din upprördhet inför Joels texter och inför vad jag har sagt till dig visar att vi är på samma sida.
Ja, jag är inte upprörd över alla steg, utan den här aspekten
ja,
av det.
Nej, men alltså, det betyder att det är samma sak som Christer Sturmark, som jag också har lärt känna. Absolut inte är fiende. Alltså Joel och Christer har en podd tillsammans, eller de har i alla fall ett semsamtal, existentiella samtal tillsammans. Absolut inte fiende. Fienden är ju den kraft i världen som säger att ingenting andligt finns. Allt är bara nonsens. Och jag skulle säga att den kraften kan man se i liksom det ekonomiska systemet, i kraften som vill att allting bara ska gå snabbare och snabbare, i en typ av fetischism, som var väl Marx som talade om det. Alltså att man hela tiden vänder sig bort från det mänskliga. Det är det som är fienden.
Mm.
Vi. Och det är synd då, där kanske det får Joel och jag då ta med oss, att om det här kristna språket i sig är splittrande, och det kan det vara, alltså jag försöker ju det är bara du som håller på att pressa mig om det här, jag försöker ju inte presentera mig själv som en kristen någonting.
Mm.
Sen så är på ett personligt plan så, ja det är ju, jag måste säga att det är det jag är. Men jag vill inte göra det till en splittrande identitet. Jag tycker att alla vi som gillar poesi och tror att det finns något outforskat i människans djup, det är ju vi som ska enas.
Mm.
Eller hur?
Men vi kommer aldrig bli fler än 5%. Det är liksom min...
Jag håller med dig.
Och min kritik handlar ju i grunden och botten om att den mänsklighet som framförallt då en lutheransk samtida svensk kristendom i kontext håller upp, den dinglar för högt uppe med lockbetet. Jag står här nere.
Kyrkans egen sekularisering är ett jätteproblem.
Ja.
Absolut. Jätte problem. Alltså det,
ja, men
kan vi prata mycket om
nästa gång.
Ja, men alltså jag måste ta med dig till,
jag vill bli inbjuden till det där lugubra, eller inte lugubra, men det där praktfulla slottet eller vad det nu är för någonting, som jag tror att jag sett det på bild någon gång. Det är därför jag fastnat för det.
Jag tycker faktiskt att nu är det ju än så länge lite coronarestriktioner som gör att vi inte kan åka dit hur som helst. Men så fort det släpper, ska vi göra det?
Vi gör det.
Alltså det är för att jag säger sista saker. Jag är ju väldigt nära vän med Joel då, så att han vet att jag ofta tycks om honom. Men den som har fört in mig på det här kristna spåret på allvar är hans pappa.
Mm.
Det du kanske ska få träffa honom.
Ja, trevligt. Ja.
Och få svar på dina frågor.
Ja, även om jag är andefattig. Så kanske jag
kan. Men du är inte andefattig. Vem har sagt att det är ingen som har sagt att du är andefattig? Men börja då inte med att ställa den här neandertalarfrågan.
Jo, jag menar liksom så att säga att om den var giltig på 1600-talet, så om den inte längre, så att säga, om
frågan... Okej, okej.
Det som var giltigt då måste fortfarande ha en giltighet. Alltså, annars, eller så sagt, att det inte har det ett tecken på att det är kyrkan som förändrats.
Okej.
Vi avrundar där. Tack för att ni lyssnade.
Tack för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.